och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF Sisu.
I dagens avsnitt pratar vi med Lisa Lind som är spelutvecklare och som du har träffat i ett samtal om e-sport.
Stämmer, vi har inte pratat om hennes yrkesroll så mycket utan mer då hennes engagemang i Svenska e-sportsförbundet och även som grundare för spelcommunityn Female Legends som är en spel community för kvinnor och icke-binära inom e-sporten. Och e-sporten var ju aktuell igen inom idrotten här i våras som det brukar vara kopplat till riksidrottsmötena. De hade ansökt om att få vara med, kom inte med den här gången heller. Vi har pratat lite om det och varför e-sporten vill vara med inom idrottsfamiljen och vad de skulle kunna ge också och varför de borde vara med. Så ett ganska brett samtal kring e-sport som där vi kanske framförallt försöker bygga bort lite fördomar som jag satt på innan och som jag tror att det är många inom idrottssverige som sitter på kring e-sport.
Det låter som ett väldigt spännande samtal. Det ska bli kul att ta del av det i det här avsnittet. Och e-sporten är ju även aktuell då följderna av det här medlemskapet som inte blev av inom Riksidrottsförbundet så blev ett väldigt stort spelevent inställt i somras, Dota 2, som inte blev av på grund av olika anledningar som är kopplat till Riksidrottsförbundet.
Ja, en stor turnering som skulle ha varit då i Sverige, men då, där man inte fick visum på grund av restriktionerna kopplat till corona eftersom det inte ansågs som då en som elitidrottare som då kan söka visum, kunde söka visum.
Exakt. Men nu under hösten så har det ju varit ett mästerskap i CS, Counter-Strike, som hölls i Avicii Arena.
Knökfullt i stort sett varenda gång och jag såg några siffror på att det var 2,75 miljoner tv-tittare eller som har följt det här, den här turneringen på något sätt.
Så att jag ser fram emot att höra ert samtal om e-sporten och Riksidrottsförbundet.
Och var inte orolig nu när vi slänger oss med lite olika termer som CS och Dota och sånt här. Jag tänker att Lisa får förklara det här lite grann, men vi kommer mest prata om organisationen runt omkring det och vad som är intressant utifrån ett idrottsperspektiv kopplat till det här och lite folkhälsa såklart också. Men vi börjar med att låta Lisa förklara lite vad e-sport egentligen är.
E-sport är digitala spel som man spelar med och mot varandra kan man säga. Ofta lagbaserade. Så att man spelar 5-5 till exempel och det handlar alltid om att man möter en annan människa. Alltså e-sport är inte att spela mot datorn eller att möta liksom bottar utan det är alltid riktiga, riktiga människor och så spelar man med tangentbord, mus eller en handkontroll till exempel.
Just det, så det är inte alla typer av dataspel, typ Sims eller mobilspel eller annat, så spelar man ju oftast bara mot sig själv så att säga.
Precis, det kan ju vara ett mobilspel helt klart, men det är ju inte liksom kanske Candy Crush till exempel som många spelare som man spelar mot datorn, utan det måste liksom finnas ett moment där man tävlar och möter någon annan.
Och det finns några genrer som är lite vanligare inom e-sporten har jag förstått det som. Idrottsspel och det finns de här Dota-spelen och så vidare. Vi kanske inte behöver gå allt för djupt in på det. Men...
Nej, men man kan väl se e-sport lite som friidrott. Att det är ganska brett, en ganska bred, liksom ett brett begrepp som innehåller många olika typer av grenar. Om man tittar på höjdhopp och kulstötning till exempel så tror jag de flesta skulle hålla med om att det är ganska olika typer av idrotter och det är samma sak inom e-sport att ett MOBA som man kallar det för skiljer sig ganska mycket från ett sportspel till exempel.
Ni har ju vid ett par eller tre kanske till och med gånger försökt ansökt om att bli medlemmar i Riksidrottsförbundet. Varför vill e-sportsförbundet vara med i Riksidrottsförbundet?
Det handlar egentligen om att det finns väldigt, väldigt många ungdomar som engagerar sig i e-sport som idrott idag. E-sporten är fortfarande på många sätt ganska oorganiserad. Den här organisationen som finns inom idrottsrörelsen har inte riktigt hunnit byggas upp inom e-sporten än med tanke på att den är ganska ny. Men trots det så finns det mycket föreningar som arbetar med just främst liksom ungdomsidrott, ungdoms-e-sport. Och det handlar ju helt enkelt om att organisera sig, ta del av idrottsrörelsen, men också såklart om ekonomiska medel. Så som det ser ut idag så hamnar e-sporten oftast någonstans mitt emellan idrott och kultur. Och då så står det egentligen flera liksom 100 000 ungdomar som har e-sport som ett av sina största intressen ganska ensamma. Och ja, för mig i alla fall så är det allra främsta skälet till att bli med i Riksidrottsförbundet.
Och en av knäckfrågorna i de här omröstningarna har varit, är e-sport egentligen en idrott? Hur ser du på den frågan?
Om vi börjar med det som brukar vara ganska grundläggande, så är det så här, vad skiljer e-sport från schack till exempel? För Schackförbundet är ju också ett sånt förbund som söker igen och igen och som aldrig blir inröstat. Och den största skillnaden mellan en idrott som e-sport och schack, inget ont om schack, det är ett underbart spel också. Det är det här med att spelar du schack så behöver inte vara du som styr pjäserna, utan det handlar ju om att det ska finnas i idrott då en fysisk prestation som inte är försumbar, och det är i schack. Någon kan sitta bredvid dig och viska, flytta kungen från den här positionen till den här positionen, och det kan man inte göra i e-sport, utan de idrotterna som räknas som e-sport är där du själv liksom kontrollerar mus, tangentbord, kontroll. Ingen annan kan göra det åt dig. Det handlar om att du måste ha en blixtsnabb reaktionstid. Du måste ha mekaniken att kunna styra den här utrustningen, precis som när du kastar ett spjut till exempel, eller när du som bågskytt skjuter en pil. Alltså det är mycket de jämförelserna som vi gör inom e-sporten.
Mm. Ser du någon annan liksom någon problematik? För jag tror att många tänker att när man ser på e-sporten, ja men okej, men man rör lite på fingrarna så att säga, hur mycket fysisk aktivitet är det liksom i det?
Ja, alltså det finns en väldigt betydande fysisk aktivitet i e-sport. Man vet ju till exempel att man har uppmätt samma kortisolnivåer som man har hos motorsportförare till exempel. Pulsen är hög, och om man tittar på såna här idrotter som är ganska specifika i sitt rörelsemoment, som man kanske kan säga att e-sporten är, man jämför det med, vi kan ta bågskytte till exempel, eller sportskytte, så är det klart att du blir inte speciellt, du får inte speciellt bra kondition av att stå på ett liksom skyttefält och skjuta på ett mål, utan konditionen kommer ju vid liksom sidoträning, att du får gå ut och springa för att öva upp din kondition. Och så fungerar det ju med e-sport också, det är en precisionsidrott, så att det handlar ju om och liksom, för att få bra precision, det vet ju alla som håller på med precisionsidrott, att för att ha bra precision så behöver du ju träna upp din muskelstyrka, och du behöver ha en bra kondition för att ha uthålligheten och orka. Så att de allra flesta e-sportarna skulle jag säga idag vet mycket väl att man behöver komplettera sin e-sportträning med annan typ av träning, precis som man behöver göra i andra idrotter.
Ser du det som självklart att e-sporten borde ha en plats i Riksidrottsförbundet?
Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska utveckla det, för mig är det ganska enkelt. Det är en nyare idrott, absolut. Men vi tappar så himla mycket ungdomar idag. Alltså idrottsrörelsen i stort tappar ju jättemycket ungdomar. Där i liksom tidiga tonåren. E-sporten gör tvärtom. Vi får en massa ungdomar i de åldrarna. Och jag tänker att så här, ska vi jobba för en bättre folkhälsa som faktiskt är Riksidrottsförbundets uppdrag, så behöver vi göra det här tillsammans. för oss som håller på med e-sport så är det helt självklart att e-sporten är jämförbar med andra precisionsidrotter och då ska finnas under Riksidrottsförbundets paraply. Men jag tror att det finns lite sådana gamla vad ska man säga, gamla normer, gamla attityder i Riksidrottsförbundet om vad idrott är för någonting och hur det ska se ut. Och där tror jag kanske sätter lite käppar i hjulet.
Mm. Idrott ska utövas i trikå, var det någon som sa någon gång. Det går ju att spela e-sport i trikå också då, i vissa fall.
Jag skulle nästan säga att det är ganska fördelaktigt, för man blir ganska, alla som har liksom kört en riktigt intensiv e-sportmatch vet att man blir ganska svettig.
Ja, det är härligt. En sista sån här fråga som jag vet ändå dykt upp är ju att det står i RFs styrdokument att idrotten som då ska väljas in i Riksidrottsförbundet ska definiera tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens organisation själva. Det här vet jag har varit på tal när vid era ansökningar. Ser du att det finns någon lösning på det här?
Nej, men det handlar väl lite om att man ser det på olika sätt. Vi brukar jämföra det lite med att liksom man behöver inte äga gräsmattan för att utöva idrotten, utöva fotboll. Det är inte liksom IFK Göteborg som kanske äger Ullevi, utan de spelar bara där. Och det är samma sak hos oss, att det är så här, vi kan fortfarande sätta upp tävlingsreglerna, men vi äger inte plattformen. Sen är det klart att man kan problematisera över det, att det är olika företag som liksom gör de här spelen som vi utövar e-sporten i. Jag tycker inte att det är helt oproblematiskt, absolut. Men frågan är ju, är det tillräckligt problematiskt för att vi ska ställa massor med ungdomar utanför det organiserade idrottslivet? Och där kan jag ju tycka liksom att man får väga det lite. Och för mig är det ganska uppenbart vad mitt svar blir.
Om vi ska titta lite på då mer vad vi liksom ser för vinster med ett eventuellt medlemskap, eller med helt enkelt med att e-sporten skulle ses mer som en idrott. Vad tänker du att ett medlemskap i Riksidrottsförbundet skulle ge e-sporten?
Det skulle ge alla gräsrotsföreningar mycket större möjligheter att utöva sin verksamhet. Det är liksom så himla enkelt och grundläggande att vi, precis som liksom fotbollsspelare behöver fotbollsplaner och ishockeyspelare behöver ishockeyrinkar, så behöver vi också lokaler där vi kan utöva våran idrott på ett organiserat sätt. Och det saknas väldigt mycket idag. Det som finns på de flesta ställen är kommersiella arenor dit man betalar för att gå och liksom spela och träna. Det finns ett par undantag, Malmö e-sport till exempel, som är ett jättebra exempel, som har en lokal i Malmö där de bedriver liksom organiserad e-sportverksamhet. Vi utbildar våra coacher själva. Det har vi i Female Legends och Göteborg e-sport satt upp tillsammans, en ledarskapsutbildning för e-sportcoacher. Och den typen av utbildning finns ju lätt tillgänglig inom SISU till exempel, men vi har inte riktigt kunnat vara en del av det, och där kan man ju också titta på hur mycket missar man där. Alltså, idrottsrörelsen är ju i mångt och mycket också en demokratiskola. Och så ser ju vi den organiserade e-sporten också. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad att sitta hemma vid sin dator och spela själv med sina kompisar än att komma till en organiserad verksamhet där man pratar om normer hur man beter sig mot varandra, sportslighet, fair play. Allt det här driver vi ju själva. Men det skulle ju bli en väldigt stor skillnad ifall det fanns... är man med i Riksidrottsförbundet så finns det ju ett återkommande stöd som är viktigt.
Jag tycker det är intressant. Jag har faktiskt en förening som jag har samarbetat ganska mycket med här i Örebro som har börjat det som de kallar för en e-sportssektion där de då har... Ja, men det är en flersektionsförening med bland annat fotboll och då har det naturliga för dem varit att börja med FIFA helt enkelt. Men de har sett att det har varit ganska svårt att få ungdomarna från att sitta och spela liksom e-sport hemma till att komma till den organiserade träningen. Tror du att det skulle kunna bli ett sånt problem ifall man liksom... När man tänker att ja, men vi ska köra igång e-sport, det är jättemånga som gillar e-sport, men kommer vi få dem att vilja vara där när vi vill att de ska vara där? Eller är en del av charmen att kunna knäppa på och köra lite när man vill själv hemma så att säga?
Både och. Det är samma sak egentligen som med, jag tyckte också att det var liksom pisstråkigt ibland att cykla liksom 4 kilometer till fotbollsträningen. Och men vi ser också väldigt, väldigt många som vill ha den här fysiska kontakterna. Jag kan ta ett exempel från Female Legends verksamhet där vi har bedrivit ganska mycket träningsläger. Innan corona var de fysiska. När corona kom så var vi tvungna att ställa om. Och då började vi köra de här träningslägren digitalt istället. Och det vi såg var ju varken en ökning eller en minskning av antalet sökanden eller deltagande. Men däremot var det andra som deltog för att med digital verksamhet så sänkte vi trösklarna ganska mycket. Vi vet ju idag också att den psykiska ohälsan ökar väldigt mycket bland ungdomar. Att den i alla fall är väldigt stor. Det är också det som kan vara bra med e-sport, att vi kan faktiskt erbjuda organiserade träningar också hemifrån som komplement. Jag tror inte på det som kanske som att bara göra så, men som komplement till att träffas, för det sänker trösklarna ganska mycket. Man kan få med alla typer av personer och det kan ju vara en fördel med just e-sport.
Du är inne lite på det tänker jag, men alltså vad tror du att idrottsföreningar skulle kunna lära sig av det sättet som e-sporten nu är organiserat?
Ja, men flexibiliteten såklart, det som vi pratade lite om nu, men också hur man engagerar ungdomar. Alltså spelen är ju väldigt, väldigt bra på att engagera ungdomar, på att hitta de här faktorerna som gör att ungdomar tycker att det är kul att hålla på med spel. Där finns det ju saker som idrottsrörelsen skulle kunna ta efter. Sen finns det ju redan idrott som använder e-sport. Alltså, jag vet ju att fotbollen till viss del använder liksom, fotbollssimulatorer till exempel, eller motorsport också använder ju e-sport liksom. så att det finns en massa beröringspunkter där den traditionella idrottsrörelsen kan lära sig av spel och e-sport.
Tror att det finns några liksom baksidor? Du var lite inne på det tidigare, men tror du det finns några baksidor att bli med i Riksidrottsförbundet för en organisation som e-sporten?
Ja, det kan absolut finnas. Alltså, Riksidrottsförbundet är en gammal organisation, en ganska trög organisation. E-sporten är så pass ny, så att vi som jobbar med inkludering och mångfald inom e-sport tror ju fortfarande att vi har en väldigt god möjlighet att påverka och sätta nya normer och attityder och så innan det har satt sig. Liksom fotboll som är 200 år gammalt, det är mycket svårare att gå in och försöka ändra om där.
intressant att säga det där med kulturen, för det tror jag, nu gissar jag bara, men det är en sån sak som många tänker på kring e-sporten, att det finns en kultur som man i sådana fall skulle behöva jobba och förändra en del, alltså kopplat till stillasittande. Många har nog en bild av att det är energidrycker och man håller på sent in på natten och sådär också. Den bilden stämmer säkerligen inte helt och hållet, men jag tror att den kulturen finns lite kvar kanske ändå.
Ja, jag vill verkligen göra en skillnad på det som vi kanske kallar för spelkultur och det som vi kallar för e-sportkultur då. Det är en helt annan grej att spela spel casual till liksom långt in på småtimmarna och åka på LAN. Den typen av verksamhet som man kanske förknippar med energidryck och billig pizza och liksom stillasittande och sådär. Men alla som vill någonstans idag inom e-sporten skulle jag säga har mycket bättre koll på vad man behöver göra. Man behöver liksom sova sina 8 timmar och man behöver ta hand om sig och sådär. Så jag håller nog inte riktigt med om att den bilden stämmer.
Sista delen tänkte jag att vi skulle gå in på. Idrotten jobbar mot något som vi kallar för strategi 2025. Antar att du har hört talas om den. En av utvecklingsresorna som vi jobbar med där är en jämställd idrott. Och jag vet att, och du har nämnt det flera gånger nu också, att du har jobbat en hel del med jämställdheten inom e-sporten. Hur ser utmaningarna ut hos er?
Oj, vi kan börja någonstans här i att e-sport är teknik och teknik har länge varit väldigt mansdominerat. Någon gång på 80-talet så gjorde man den smarta idén att man tyckte att vi började marknadsföra spel mot killar istället för mot alla. Och det där tog fart på något sätt. Och sen dess så har ju spelande varit väldigt manligt kodat. Det säger såklart någonting om hur spelen ser ut. Killar gör spel för andra killar. Och där behöver vi öka mångfalden, helt enkelt. Det återspeglar sig egentligen inte på spelarna. Tittar man på de som spelar spelen så är det ungefär 50% som är kvinnor. Man spelar lite olika typer av spel och just de här tävlingsinriktade spelen verkar det vara fler killar som spelar. Det finns ingen jättebra statistik på det här. Men sportspel till exempel så vet man att det är en extremt låg procent kvinnor som spelar. 2% tror jag av alla spelare där. Så att där har vi ett problem att det finns en liten snedfördelning. Och det andra problemet är såklart det som pågår generellt på nätet. Att man är anonym i spelen precis som man är anonym på nätet. Och därför så pågår det också en hel del trakasserier, hårt språk, även i spelen. Där behöver vi ju göra någonting för att alla ska känna sig välkomna. Som sagt, det är inte ett problem bara i spelen utan det är ett problem generellt på nätet. Men ska e-sport liksom klassas som en idrott och vi ska liksom vilja vara med, vad ska man kalla det för, etablissemanget, så måste vi ha en schysstare e-sport.
Språk och hur vi pratar med varandra är någonting som vi pratar väldigt mycket om inom idrotten överlag också. Det är ju ingenting som egentligen är enbart på nätet heller, även om det oftast blir starkare och lättare eftersom du är anonym, så brukar det där samtalskulturer och hur vi pratar om andra är ju någonting som ofta blir väldigt starkt i grupper också. Så det är ju frågor som man absolut diskuterar inom idrotten också.
Ja, och jag kan bara säga att idrotten är också väldigt bra på det. Där måste man säga att idrotten är väldigt stark, för att kallar du liksom en motspelare för något okvädesord eller domaren eller så finns det ju liksom en domare där som kommer fram med liksom gula eller röda kortet. Det finns inte riktigt på samma sätt i e-sporten idag. Sen kan jag ju säga att så här, det är klart att det här händer ju inte på professionell nivå. Där behandlar man ju varandra fair, såklart. även om det finns domar och så där också, utan det är ju oftast på lite lägre nivå när man spelar hemma och sådär. Mm. Så att, här kan man också säga att så här, skulle det vara en mer organiserad e-sport så skulle vi också få bort en hel del av det här.
Just det. Vad har ni gjort så här långt för att jobba med just jämställdhetsproblematiken?
Alltså jättemycket handlar ju om utbildning, olika typer av liksom lobbyverksamhet. Det här handlar egentligen om allting från att vi pratar med ungdomarna om hur de pratar med varandra. Men också informera liksom föräldrar och vuxna som är i de här miljöerna. Det finns också väldigt mycket skuldbeläggande fortfarande kvar från vuxna med barn som spelar, vilket gör i slutändan att barn inte berättar vad det är som händer på nätet eller i spelen, för att ifall en vuxen kommer och säger liksom att åh, men varför ska du hålla på med det där nu då, och kan du inte gå, liksom, gå ut och leka istället, eller liksom att man värderar det på det sättet som ungdom så, eller barn då, så får man då höra någonting som inte är schysst, så tänker man då att så här, nej men jag kan inte berätta det här för då kommer ju mamma eller pappa inte vilja att jag spelar mer. Så att det handlar mycket om den typen av utbildning, att liksom inte skuldbelägga och få barn att prata, barn och ungdomar att prata om det här, och också engagera sig i miljöerna. Alltså det är så himla viktigt att vi har ju liksom, vågar jag säga, tusentals idrottsföräldrar som skjutsar till och från träningarna och tvättar liksom matchtröjor och säljer korv på matcherna och liksom hela den här grejen. Det har inte riktigt funnits inom e-sporten än heller. Sitt med när barnet spelar. Spela tillsammans, lär dig. Liksom. Det finns ju hur mycket som helst att göra där.
Ja, och det finns ju en väldigt tydlig möjlighet där också, där det kanske är svårare för en förälder som kanske har problem med ett knä eller annat att vara med och utöva friidrott till exempel, eller så. Det finns ju en mycket större möjlighet att faktiskt vara med och testa på i alla fall. Jag började faktiskt på grund av den här podden med orientering för 2 år sedan, för vi skulle testa lite nya idrott och testa hur det var att börja när man var en viss ålder. Och det jag slagits av kring orienteringen är ju att där är det väldigt mycket så också att man utövar idrotten tillsammans, och det ger ju en väldigt fina band i familjen så att säga. Men egentligen då, oavsett medlemskap i Riksidrottsförbundet eller inte, så är vi väl, kan väl du och jag i alla fall vara helt överens om att det vore ju rätt bra att få en annan syn på e-sporten, om inte annat för att kunna vara med och påverka den också. För lämnar vi e-sporten och tycker och skuldbelägger den på barnen, så kommer de göra det till vad det är och kanske inte helt genomtänkt alltid heller vad det skulle bli. Men om en vuxen kan vara med och ge en viss inverkan och påverkan, så kanske det kan bli någonting sundare i att utöva e-sport också, tänker jag.
Ja men precis, för att jag tror liksom de alternativen vi har är som du säger, antingen lämnar vi det och låter det bli som det är, eller så tar vi tag i det. Men barn och ungdomar kommer inte sluta spela spel, de kommer inte sluta utöva e-sport, det finns här för att stanna, det kommer bara växa, det kommer att bli större. Så att man kan, antingen väljer man och engagera sig och göra något bra av det, eller så står man med skygglapparna på, då får vi se hur det går.
Precis. Du, tack så jättemycket Lisa för att du har varit med i den här podcasten. Jag har en, vår sista fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster är vem du skulle tycka var intressant att vi intervjuade i ett avsnitt framöver, helt enkelt ifall det är någon gäst eller någon person du skulle kunna tänka dig att ja, men det här hade varit, eller ett ämne som vore intressant att höra i den här podcasten. Så där på uppstuds.
Nu lyssnade jag ju på Jonas Eriksson i söndagsintervjun igår, så jag skulle gärna höra fler domare.
Vi har haft med Jonas Erikssons assisterande domare en gång i den här podden, men det finns mycket intressant att prata med kring domaruppdraget, absolut.
Jag vill börja med att säga tack Lisa Lind för att hon var med i det här avsnittet av Här pågår föreningsidrott och prata om e-sport med oss och med dig Johan. Och vad tar du med dig i första hand från ert samtal?
Men jag tar med mig vissa resonemang kring det här. och mycket frågor egentligen, eller funderingar som jag själv har liksom kunnat fundera på lite efteråt. Men dels hennes resonemang kring det här med, som det ju står, för att det ska vara en idrott så får det inte vara en försumbar fysisk aktivitet, och hennes resonemang då kring schack kontra skytte till exempel, där schack går att ersätta en fysisk aktivitet med att någon annan bara talar om vad man gör, medan i skytte så funkar det inte riktigt på det här sättet, och att då e-sport liknar skyttet på det här sättet, att vi kan inte bara, jag kan inte stå och tala om för dig, gör så här så kommer du göra det lika bra som jag skulle ha gjort det. Och det är ju jätteintressant att ta med, och så tycker jag det är jätteintressant att Lisa flera gånger själv för in samtalet på folkhälsa och att det är viktigt att idrotten ser det här som en möjlighet att nå ut till fler och försöka omfamna fler in i idrottsfamiljen för att vi ska kunna jobba med fler när det kommer till folkhälsofrågor, vilket ju är en väldigt stor del av vårt uppdrag inom RFCSU.
Ja, och ska jag vara ärlig så är nog det en av mina, eller har varit i alla fall en av mina fördomar kring e-sporten. Att min känsla är att det inte alls är ett folkhälsoperspektiv på den sporten.
Och jag ställde ju frågan till Lisa kring det här också med, ja, men kulturen runt omkring, och det hon är väldigt tydlig med, att ja, det finns en spelkultur, det har ingenting med e-sport att göra. Och jag tror att många av oss ser spelkulturen framför oss när vi liksom tänker det här med att man sitter uppe halva nätterna och spelar, man dricker energidryck och käkar panpizza i stort sett. Och ja, nej, då är det klart att man inte får en bild av folkhälsa. Så. Det här jag tycker är intressant, för att det känns som att många av de som sitter och tar beslut kring det här på Riksidrottsmötet kanske inte är de som har bäst koll på e-sporten, och då kanske har lite den bilden när man lägger sin röst. Och där tycker jag det är viktigt att få fram i det här bruset då, i sådana fall, vad är det vi egentligen röstar om? Vad är e-sport som idag? Hur ser det ut? Så att vi inte bygger det på en bild av vad spelkultur var när man själv var ung eller när man hade barn som ägnade sig åt att gå och lana på nätterna. Liksom.
Nej, precis. Och jag tycker att det är viktigt att ta med sig, för det är ännu en fördom som jag har i alla fall, att om jag ser till historiken, e-sport kontra idrott, så är det en bild, eller en bild som jag har, ska jag säga, att antingen är man idrottare i en fysisk sport, aktivitet, idrott på det sättet, eller så är man e-sportare. Man är inte både och, och den bilden tror jag att vi behöver sudda ut lite grann, för att nu ser gränserna helt annorlunda ut, och det kanske inte ens finns de gränserna längre. Men det skulle jag säga är min bild av hur det såg ut kanske när jag var i tonåren.
Ja, samtidigt som jag vet inte om det var så heller, men det kanske var att man smög, som också Lisa inne på, man kanske smög lite med sitt datorspelande, som jag kanske mer kallade när jag själv var lite. Men det var ingenting som jag liksom stoltserade med. Däremot att jag var handbollsspelare, ja, men det tyckte jag var rätt coolt. Så att det var lite tydligare med. Så jag tror framförallt bland killar har det nog alltid liksom funnits en crossover mellan idrott och dataspelande. Det tror jag absolut. Sen så ska vi ju dra gränser och gränser. Okej, vad är dataspelande och vad är e-sport och hela den grejen också. Men jag tycker att det är viktigt. Den sista delen som jag och Lisa pratar om, det är sånt som jag verkligen tar med mig i mitt eget liksom funderande kring de här frågorna. För det tycker jag är viktigt, att möjligheten att få in många och kanske vara med och forma någonting. För som Lisa säger, att e-sporten är här för att stanna, och antingen så tar vi vuxna lite ansvar kring det och försöker forma kulturen som finns där och intresserar oss för den, eller så låter vi det bli någonting som bara händer vid sidan om och får sin egen utveckling. Och där kan man ju också lyfta in det i ett idrottsperspektiv. Vad skulle e-sporten kunna bli ifall det var en del av Riksidrottsförbundet, kontra vad skulle e-sporten kunna bli ifall det inte var det? Kan vi där liksom hitta någon form av motivation till att, ja, men här kan vi ändå vara med och forma någonting så att det faktiskt blir folkhälsa. Att det blir någonting som många kan må bra av. Och vi kan nå fler kopplat till psykisk hälsa och så vidare också.
Absolut. Jag personligen tar med mig att vara mer open-minded till nya medlemmar inom Riksidrottsförbundet. Kanske överlag till och med. Och jag hoppas att du som lyssnar också tar med dig någon sån del från det här samtalet. Att kunskap gör ju också att vi får en helt annan bild av vad vi pratar om och vad vi vill inkludera i vår verksamhet. Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott, som görs av RFCSU. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden, gör det enklast via vår Instagram. Där heter vi, precis som podden, Här pågår föreningsidrott i ett ord. Du kan även mejla till oss på podd@rfsisu.se. podd@rfsisu.se. Hoppas vi hörs igen nästa avsnitt.